Det där med ålder, det var ju Rigmor inne på lite. Och hur man ser på ålder, hur man uppfattar det. Det är ganska intressant tycker jag. Till exempel så ganska nyligen var det en viss person som kallade mig och min fru för ungdomarna. Vad säger de om det? Ungdomarna. Ja, det där med ålder är relativt. För vissa är jag ung. Och för andra så är jag årsrik. Det är relativt, det beror på vad man jämför med. Och så att du inte ska sitta här och tänka hela gudstjänsten, hur gammal är han egentligen? Så är jag 50 år gammal, så slipper du sitta och fundera på det. Och jag heter Emanuel Bäckryd och är medlem här i församlingen. Och det har jag faktiskt varit i över 30 år, på tal om tid och ålder. 30 år. Och man kan ställa sig frågan, alltså är jag samma person nu som för 31 år sedan när jag blev medlem här? Men det har ju hänt en hel del under 3 decennier. Jag är väl förhoppningsvis lite mer mogen, får man hoppas. Jag har definitivt mer livserfarenhet. Så i vilken mån kan man säga att jag är samma person? Jag menar, ja, det finns faktiskt filosofer som jobbar med den här typen av frågor faktiskt. Om den personliga identitetens beständighet över tid. Och det ska vi inte prata om nu, men inte vara orolig. Men skrapar man inte på ytan så är inte det helt okomplicerade frågor faktiskt. Men hur som helst, under de här drygt 30 åren som jag har varit medlem här i den här församlingen så finns det åtminstone en sak som inte har förändrats. Då ville jag följa Jesus. Och jag vill det fortfarande 30 år senare. Det har inte förändrats. Det yttrar sig såklart på ett delvis annorlunda sätt. Det kanske är mer eftertänksamt kanske. Det kanske till och med ibland är färgat av en viss, vad ska man kalla det för, realism. Som ibland kan ha ett stänk av vemod i sig för att det är färgat av livets erfarenheter. Det händer ju saker genom åren. Men viljan att följa Jesus, att svara ja på kallelsen, att följa honom, ja, men den finns där fortfarande. Och till dig som är yngre än jag då, till er andra också, men speciellt till dig som är yngre än vad jag är, så ska jag vilja säga att min erfarenhet är att det att följa Jesus, det blir man aldrig färdig med. Man blir aldrig liksom klar, alltså nu kan jag det här. Nej, så blir det aldrig. Det finns alltid mer att upptäcka. Kallelsen till Jesus är inte en engångshändelse, utan det är tvärtom något man lever i dag efter dag efter dag. Det är inte en uppgift som man blir klar med. Och varför då? Jo, för att kallelsen att följa honom, den är så djup. Den är så rik. Den är så mångfacetterad att det alltid finns mer att upptäcka. Så idag i den här predikan så handlar det om kallelsens djup. Om att kontinuerligt fördjupa sin tro på Jesus dag efter dag efter dag efter dag. Hela livet. Och det är som sagt femte och sista söndagen i det här temat. Och de 4 föregående söndagarna då så har vi läst, vad ska vi säga, ganska kärva texter från evangelierna. Där Jesus utmanar och uppmanar till efterföljelse på olika sätt. Men nu idag ska jag faktiskt inte läsa från evangelierna då, utan vi ska läsa en text från 1 Korinthierbrevet. Och vi ska ställa oss frågan, vem är han som kallar oss att varje dag följa honom hela livet, djupare och djupare och djupare? Vem är han? Och då ska vi som sagt läsa från 1 Korinthierbrevet. Först några verser från kapitel 1 och sen hoppar vi fram till kapitel 2 och läser ett rejält stycke där. Och jag ger ingen bakgrund nu, utan vi dyker in i texten direkt som vi då får i bild nu. Va? Som sagt, först några verser från kapitel 1, nämligen vers 9 och vers 30. Vi rycker om i sammanhanget bara. Då står det så här. Gud är trofast. Han som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus, vår Herre. Genom honom, alltså Gud, finns ni i Kristus Jesus som har blivit vår vishet från Gud, vår rättfärdighet, vår helighet och vår frihet. Och så hoppar vi fram och läser från kapitel 2, vers 6 till och med 16. Det blir ett lite längre avsnitt då. Vad står det där? Jo, vishet förkunnar vi för de andligt fullvuxna. Men inte en vishet som hör till denna världen eller denna världens förgängliga makter. Vad vi förkunnar är Guds hemlighetsfulla vishet som var fördold men som redan före tidens början av Gud var bestämd att leda oss till härlighet. Den kände ingen av denna världens makter till. Om de hade känt till den skulle de inte ha korsfäst härlighetens herre. Vi förkunnar, som det står i skriften, vad inget öga sett och inget öra hört och ingen människa anat. Det som Gud har berättat åt dem som älskar honom. Och för oss har Gud uppenbarat det genom anden. Ty det är anden som utforskar allt, också djupen hos Gud. Vem utom anden i människan vet vad som finns i människan? Ingen utom Guds ande vet heller vad som finns i Gud. Och vi har inte fått världens ande utan anden som kommer från Gud för att vi ska veta vilka gåvor Gud har gett oss. Därför talar vi inte heller om dessa ting med ord som mänsklig vishet har lärt oss, utan med ord som anden har lärt oss. Vi tolkar andliga ting med andens hjälp. Den oandlige tar inte emot vad Guds ande säger. Det är dårskap för honom. Och han kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Den som är andlig däremot kan bedöma allt, men själv kan han inte bedömas av någon. Vem känner Herrens tankar så att han kan upplysa honom? Men vi tänker Kristi tankar. Okej. Första versen vi läste säger att vi kallade till gemenskap med Jesus. Och sen kommer en lång utläggning här. Det är en rik text. Och vi ska fokusera på tre saker från den. Plocka ut det. Tre saker. Vi läste om vishet. Vi läste om djupen hos Gud och vi läste om att tänka Kristi tankar. Eller kanske bättre, som det står i en annan översättning, att ha Kristi sinne. Så de här tre aspekterna ska vi undersöka då. Visheten, djupen hos Gud och att tänka Kristi tankar. Alltså att ha samma mindset som Kristus. Och så ska vi relatera de här tre sakerna till det faktum att vi kallade att följa och att ha gemenskap med Jesus. För det var det vi läste i första versen, eller hur? Vi kallade till gemenskap med Jesus. Så det första. Till att börja med då så talas det i texten om Guds hemlighetsfulla vishet som fanns redan före tidens början. Och vi läste att Jesus är vad då? Vår vishet från Gud. Vår vishet från Gud. Så den här hemlighetsfulla visheten som fanns före tidens början, det är inget abstrakt. Nej, Guds vishet är ytterst sett en person, nämligen Jesus. Han är visheten personifierad. Så allt det här fulländade som från evighet till evighet finns hos Gud, all gudomlig fullkomlighet, all evig perfektion, allt det som på något sätt har med insikt och någon slags vishet att göra, allt detta sammanfattas i Jesus. Han är visheten från Gud. Och när jag läser de här orden så tycker jag att jag känner igen något, jag påminns om något. Jag tycker jag hör ett eko från Gamla testamentet, nämligen från Ordspråksboken. Och jag vet inte om det var medvetet från Paulus eller inte, men jag kan i alla fall inte låta bli att associera till Ordspråksboken. Vi ska inte läsa det, utan vi får ta med, liksom, tro på det. Vad jag säger nu, att i kapitel 8 i Ordspråksboken så beskrivs visheten som närvarande tillsammans med Gud skaparen innan något fanns. Det är väldigt vackert faktiskt i Ordspråksboken 8. Det beskrivs som visheten som finns hos Gud innan något annat finns. Visheten finns där vid skapelsens begynnelse. Insikt och tanke och logik och klokskap. Det är inget som vi människor hittat på. Visheten fanns i begynnelsen hos Gud. Den är evig. Men en gång för 2000 år sedan. Det är vår tro. En gång så förkroppsligades den här gudomliga visheten. Den blev kött. Guds hemlighetsfulla vishet har blivit synlig. Ingen har någonsin sett Gud. Men den enda sonen, själv Gud och alltid nära fadern, han har visat oss vem Gud är. Visheten var fördold, men för 2000 år sedan blev den synlig. Och mest synlig blev den på korset. Så den Jesus som kallar oss till gemenskap med sig själv, den Jesus, han är identisk med den vishet som både har skapat världen och räddat den. Så jag vill uppmana oss alla, låt oss inte förlora fascinationen för Jesus. Alltså den dagen vi sitter och förundras över vem han är, då är det fara och färde. Alltså Jesus är inte bara en snäll och schysst kille som tyvärr råkade illa ut, men så hjälpte Gud honom till sist så det blev bra. Nej, Jesus är så mycket mer än det. Och om du kanske med åren tappat bort den här, eller någonting av den här förundran, den här fascinationen, om det är så hoppas jag att du idag kan få hitta tillbaka till något av det. Alltså han är visheten från Gud. Det är stort. Hör du det? Han är den vishet som har skapat världen, som genomsyrar den. Det är han som kallar dig att följa honom. Det är ingen liten grej, liksom. Det är stort. Kallelsen är fantastisk därför att den som kallar är den visheten som finns hos Gud. Det är stort. Den andra aspekten jag vill lyfta fram i dagens text är att det talas om djupen hos Gud. Djupen hos Gud. Smaka på de orden. Djupen hos Gud. Gud är som en ocean. Vi kan se ytan. Men det finns djup vi inte kan nå. Ingen utom Gud själv känner djupen hos Gud, står det. Vi når liksom inte dit. Gud är oändlig. Och samtidigt läste vi så har vi fått den heliga ande för att vi ska veta vilka gåvor Gud har gett oss. Det är som att anden dyker ner i vishetens djup. I den visheten som ytterst är Jesus själv. Och så kommer anden tillbaka till oss på ytan med och ta med sig något av det som finns på djupet. Så att vi ska få ta del av det. Kan du se det framför dig? Hur anden, liksom, den här bilden då, hur anden varje dag under en vandring med Jesus. Så dyker anden ner på djupet. Och så kommer han tillbaka till ytan med och har med sig något av Jesus som du just den dagen kan få leva av. Och det är en bild som haltar såklart, men det är ju alla bilder. Men jag tycker den säger någonting. Det finns mystik här som är fascinerande. Varje dag av din vandring med Jesus så dyker anden ner på djupet och plockar fram en Jesus-skatt åt dig. Och så håller den upp den framför dig så att du kan få uppleva den om du är öppen för det. Och jag tror det kanske är andens viktigaste funktion i ditt liv att göra Jesus verklig för dig. Så att han blir personligt närvarande. Den heliga ande bor ju i dig som troende, så brukar vi säga, eller hur? Det vill säga, inom dig så finns en som inte är du, men som är närvarande i dig som i ett tempel. Du är och tillsammans är vi som en byggnad där den osynlige, oändlige guden bor. Den oändlige guden är nära oss. Den oändlige guden har sin boning inne i dig. Och det betyder att det bildligt talat inom dig finns som en djup ocean vars botten du aldrig kan nå. Jag säger det igen, inom dig finns det som en djup ocean vars botten du aldrig kan nå. Ett djup som är som levande vatten för din själ och allt du är. Ett vatten som aldrig kommer att ta slut utan som förmedlar liv i den här världens öken. Så Jesus är en oändlig källa av levande vatten inom dig. Ett djup som du aldrig blir klar med. Djupen hos Gud. men som ger dig liv och liv i överflöd. Vi blir aldrig klara med det. Och han kallar på det varje dag när du öppnar ögonen. Det finns alltid mer att upptäcka. Det tar aldrig slut. Ingen behöver någonsin bli uttråkad eller blasé eller sådär, va? För de gudomliga djupen, de är oändliga. Det som vi ibland sjunger i den här salmen, som vi faktiskt sjöng nyss. Det finns djup i Herrens godhet och dess gränser ingen ser. Det finns djup i Herrens godhet och dess gränser ingen ser. Det finns alltid mer att upptäcka. Gud är oändlig. Kallelsen är fantastisk just för att den har det här draget av oändlighet över sig. Det tredje ur dagens text som jag vill lyfta fram. Det står ju att vi tänker Kristi tankar, står det. Eller som Svenska folkbibeln översätter, vi har Kristi sinne. På engelska så översätts det ofta med we have the mind of Christ. Kristi sinne. Så vad betyder det då? Jag tänkte, även om det är självklart att jag ska få tydlig med vad jag tror att det inte betyder då. Kanske inte så mycket för dig som är van att gå här, men om det är någon som inte vet, alltså, kanske inte är van att komma hit och inte känner till Ryttargårdskyrkan, vad är det här inte betyder? Ja, men det här ska inte läsas som en uppmaning till att vara liksom sekteristiskt och intellektuellt avskuren. Vi tänker bara på ett sätt. Nej, så är det ju inte. Som kristna finns vi i den här världen. Vi är en del av samhället. Vi interagerar med det. Vi är öppna. Vi är inte ett idémässigt slutet sällskap som lever i vår bubbla. Liksom. Så när Paulus säger att vi har Kristi sinne så handlar det liksom inte om att sluta tänka själv. Det handlar inte om att stänga av hjärnan och bli någon slags okritisk ja-sägare. För att säga det självklara. Det är inte det betyder. Att tänka Kristi tankar. Men vad handlar det om då? Att ha samma sinne som Kristus. Non Christo echomen, säger grundtexten. Vi har samma sinne. Vi har Kristi sinne. Ja, men det handlar om att ha samma mindset som Jesus. Att ha samma attityd. I ett annat sammanhang säger Paulus, låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Alltså det finns ett förhållningssätt, ett sätt att tänka, ett perspektiv, ett sätt att resonera, ett mindset som är Kristuslikt. Och det här verkar vara viktigt. Det är inget vi kan strunta i, utan alla kristna är kallade att odla det här sinnelaget, att tillägna sig det här perspektivet, det här mindsetet. Det vill säga att älska som Kristus. Att vara barmhärtig som Kristus. Att vara välvilligt inställd till sin omvärld som Kristus. Att vara klarsynt som Kristus. För kom ihåg, han är ju visheten från Gud. Så uppmaningen att ha samma sinne som Jesus, det är inget liksom hotfull eller begränsande så. Utan det är tvärtom en kallelse att vara människa på riktigt. Att verkligen vara Guds avbild. Och det blir man aldrig klar med. Inte ens om man blir 100 år. Det finns alltid mer att upptäcka. Att komma till tro, att bli döpt, det är början på en mognadsresa. Som bland annat syftar till att vi ska lära oss att ha samma sinne som Kristus själv. Och det där är ju inget som sker över en natt, utan det är ju mer än som en aktiv process där du självmant och därför att du vill det successivt lär dig att se på världen ur samma perspektiv som Jesus. Det vill säga ur vishetens perspektiv. För han är ju som sagt visheten från Gud. Men tänk på bergspredikan. Ni har hört, säger Jesus gång på gång, och så kommer kontrasten. Men jag säger er. Och det där återkommer gång på gång i bergspredikan. Va? Ni har hört, men jag säger er. Ni har hört, men jag säger er. Jesus, visheten från Gud, ger oss ett annat perspektiv. Så att tänka Kristi tankar, det handlar om att träna sig i det här annorlunda sättet, det här annorlunda perspektivet, och successivt göra det till sitt, därför att man vill det. Och det här är någonting man behöver öva på hela livet. Så hur gör man det då? Ja, men jag skulle säga att ett bra första steg är att låta sig marineras av evangelierna, till exempel av bergspredikan. För på något märkligt sätt så påverkas vi på djupet av de här texterna när vi ger dem access till vårt liv. Ta till exempel det här med hur Jesus möter sina fiender. Det är ju så kontraintuitivt. Vår tendens, det är, som man säger på latin, lex talionis, alltså vedergällningens lag. Öga för öga, tand för tand. Det är ju världens logik. Men den som vill följa Jesus bör öva sig i en annan logik. Den logik som han som är visheten från Gud förkroppsligade i Getsemane. När han vägrar möta våld med våld. Och när evangelierna får marinera oss, när vi medvetet ger dem access till vårt liv, ja, men då börjar vi successivt anamma det här perspektivet, det här sättet att tänka. I en annan text från Hebreerbrevet, du får den inte på väggen här så du får lyssna, där talas det om, ett kort citat, de som träget har övat upp sina sinnen till att skilja gott mellan gott och ont. Hör du? Träget övat upp sina sinnen. Det är samma tanke här, va? Träget övat upp sina sinnen. Grundtexten har faktiskt verbet gymnazo. Du ska gymnastisera ditt sinne. Träget. Så att du får Kristi sinne. Gymnazo. Så till dig och mig som har varit med ganska länge då. Det är ju lite dagens utmanande fråga till oss. Gör vi det fortfarande? Försöker vi fortfarande träget dag efter dag gymnastisera i det lilla, ödmjukt men målmedvetet, öva oss i att tänka Kristi tankar? Det är lite dagens utmanande fråga. Och jag ska runda av nu. Den här serien har ju handlat om att vi är kallade. Och då har vi som sagt läst några ganska kärva evangelietexter kopplade till det. Men idag så vi har påmint om vem det är som kallar. Det är inte vem som helst. Jesus är Guds eviga vishet personifierad. Det finns oändliga djup hos Gud. Och Jesus är därför inte en tillfällig uppgift som du bockar av när du är ung och sen kan du gå vidare. Nej, han är frälsningens mål och mening. Det finns oändliga djup hos Kristus. Det finns så mycket att vara fascinerad över, så mycket att upptäcka. Och om jag får föreslå något idag så skulle det vara att du, nu när vi ska fira nattvard, öppna ditt sinne och ber om en fördjup förnyad fascination för Jesus som ju är visheten från Gud. Låt dina tankar kalibreras med Jesus så att ni successivt kan liksom komma mer i fas och ha samma sinne, du och han som är visheten från Gud. För den oändlige Guden kallar oss ut på djupet när det är på riktigt. Idag, imorgon och resten av våra liv, så är det så. Låt oss be. Gode Gud, du har sänt oss visheten från dig själv in i en värld som ofta, och som i så stora delar ofta, är en galen värld där det finns så mycket destruktivt, så mycket som förstör, så mycket som är galet. In i denna värld har du sänt visheten från dig själv. Tack Jesus Kristus för att du är visheten personifierad. Vi blir aldrig klara med dig. Du är så oändlig. Du är förkroppsligandet av allt det som vi inte ytterst sett riktigt kan förstå, därför att det är så stort. Det övergår vårt förstånd. Men dig vill vi följa. Du som är visheten från Gud. Hjälp oss att leva i enlighet med just detta, som detta ljus som bryter in i mörkret. Denna vishet som bryter in i dårskapen. Denna sanning som bryter in i de många lögnerna. Du är ljuset in i en mörk värld. Och vi vill följa dig och svara ja på din kallelse. Amen.